Jag tänkte tala lite grann om bön här på den här årshögtiden. Inspirera för bön. Och jag hoppas att du ska gå härifrån med lite mer längtan att be och söka Gud och känna en glädje i det här. Det är min bön inför den här predikan. Det är inga nya revolutionerande saker, utan det är sånt som jag tror egentligen känner till och hört väldigt mycket. Men jag hoppas ändå att det ska få vara ett levande ord till oss här idag. Och jag ska läsa ifrån Filipperbrevet 4. Kapitel 4, ja, vers 4 till vers 7. Filipperbrevet 4, 4 till 7. Och det är ett av mina favoritbibelställen. Det står det så här: gläd er alltid i Herren. Än en gång vill jag säga, gläd er. Låt alla människor se hur fördragsamma ni är. Herren är nära. Gör er inga bekymmer, utan när ni åkallar och ber, tacka då Gud och låt honom få veta alla era önskningar. Då skall Guds frid, som är mera värd än allt vi tänker, ge era hjärtan och era tankar skydd i Kristus Jesus. Ja, ett underbart bibelord faktiskt. Det finns så jättemycket i den här texten som Paulus skriver, som vi kan ta till oss, som har inspirerat mig, uppmuntrat mig mycket, och kanske dig också. Det finns en liten barnhistoria. Det är ett litet barn som ber till Gud, säger så här: käre Gud, varför måste jag be till dig när du i alla fall vet vad jag vill ha? Det kan man ju fundera på, det kan vi ju vara med. Men sen tillägger det lilla barnet så här: men jag ska göra det eftersom det känns bättre för dig. Och jag vet inte vad du tänker när det gäller bön. Man kan fundera på Gud som är allsmäktig och allvetande. Varför behöver vi be och tjata på Gud när han ändå vet allt? Och ibland tänker vi ju också så att hans vilja ändå kommer att ske till sist, och att han styr och ställer som han vill. Och här kan man ju fundera lite olika, det finns lite olika uppfattningar om det här naturligtvis. Men Bibeln är ändå väldigt tydlig med att även om Gud är allsmäktig och vet allt, så vill han ändå att vi ska be. Och det är väldigt, väldigt tydligt i Bibeln. Väldigt tydligt. Och det uppmanas gång på gång på gång att vi ska be och tacka Gud naturligtvis också för bönesvar. Jesus lärde inte sina lärjungar hur de skulle predika, men han lärde dem hur de skulle be. Det är intressant. Det finns liksom ingenting jag kan hämta direkt så här, att eftersom jag jobbar mycket med att predika och så här som pastor då, jag kan inte hitta någon riktig manual där i Bibeln som säger att så ska jag lägga upp en predikan. Det är faktiskt omöjligt, det finns inte. Men däremot finns det undervisningen om bön. Och Herrens bön är naturligtvis det som jag tänker främst på då, som Jesus undervisar oss om. Kanske inte exakt att vi behöver be på det viset. Det kan vara fint att be Herrens bön ibland också som den står. Men innehållet där är så oerhört djupt och fantastiskt. Och det är så Gud tänker att vi ska be. Att det finns med där i Herrens bön. De här olika delarna av livet som Herren vill att vi ska lyfta fram i bön. Bönen är ingen aktivitet sådär, som andra aktiviteter. Utan det är ett liv som vi lever. Så bönen handlar om mitt liv först och främst. Inte att jag ber 5 minuter på morgon eller ber aftonbön eller en bönesamling i kyrkan en gång i veckan. Utan det är livet det handlar om främst. Bönen, det är liksom gemenskapen tillsammans med Gud dagligen. Det finns några viktiga punkter om bön som jag vill lyfta fram. Det finns jättemånga fler som man skulle kunna ta som kanske är lika viktiga egentligen. Men jag valde ut några, bara helt kort snuddar vi några här. Först, tacksägelse. Jätteviktigt när det gäller bön. Att tacka Gud. Gud gläder sig när vi tackar honom. Och det står ju om att vi ska göra det under alla livets förhållanden faktiskt. Inte bara när vi är glada och det känns så där jättebra. För då är det inte så svårt att tacka Gud. Men även när det är lite svårare, tuffare saker vi går igenom. Att leva i tacksägelse. Inte att vi inte får sörja, för det får vi visst göra. Vi får vara ledsna också. Men mitt i det svåra kan vi få lyfta våra hjärtan i tacksägelse till Herren. Det är fantastiskt. Och en tacksam människa har en speciell atmosfär omkring sig. Det tror jag du har noterat. Det finns människor som vi tänker på när man talar om tacksamhet. Jag tror vi alla har någon eller några som vi tänker på sådär. Att, wow, vad mycket den människan fick betyda. Vilken härlig atmosfär det var omkring honom eller henne. Så är det. Det blir något speciellt kring en sån människa. Och en sån människa drar mig också närmare Gud. Jag får en större längtan att uppleva Herren i mitt liv. Jag tänker på Paulus här som skrev Filipperbrevet. Han satt ju i fängelse när han skrev. Och han hade en dödsdom hängande över sig. Men ändå skriver han såna fantastiska ord som vi läste här inledningsvis. Att vi ska glädja oss i Herren alltid. Då. Vara tacksamma i Gud och så. Det var inga enkla förhållanden. Men han levde i det här. Vad han lärde. Han levde i tacksamhet och glädje mitt i det svåra. Det får vi ta till oss. Tacksägelse. Vi får inte glömma att leva i tacksägelse och tacka Gud. En annan sak som många lyfter fram, och jag tror att det är väldigt sant, och jag kan känna det själv i mitt eget liv också, det är att man använder mycket Guds ord när man ber. Och jag tänker på Gamla testamentet och speciellt på Saltaren. Det är väldigt intressant. Det finns mycket gamla traditioner i kyrkan att man läser mycket Saltaren just när det gäller böner och olika såna här retriter och såna här man har samlats på genom århundraden. Så. Men det håller, det stämmer, det är sant att Saltaren fungerar väldigt bra. Den hjälper oss att brottas med livet på ett sunt sätt. Vi förstår att Gud är stor och han är mäktig och han har allt i sin hand. Det kommer väldigt tydligt fram i Saltaren. Men samtidigt kommer det också fram att vi människor har väldigt mycket problem. Och vi är små många gånger, eller känner oss små. Vi har ångest och rädslor och fruktan. Och ja, det kommer fram en massa saker i Saltaren faktiskt. En del texter där är lite svåra faktiskt att läsa en gudstjänst. För det är så mycket öppet och naket så där när människor brottas med Gud. Men det är det som är så fantastiskt med Bibeln, att den är väldigt ärlig och öppen så här. Och visar väldigt tydligt kampen som vi människor går igenom. Men Saltaren är en hjälp. Kan vara en hjälp för både dig och mig när det gäller vårt böneliv. Och Saltaren, det är ju böner och lovprisning också till Gud. Bönen korrigerar oss. Så att vi inte tappar fokus. Vi förändras i bönen, så kan man säga. Att jag och du förändras så att vi i vår tur kan förändra saker och situationer. Alltså det är först och främst jag som förändras i bönen. Sen kan jag gå vidare och ta itu med saker. I Guds kraft och med hans ledning. Och så får jag se att jag får framgång i det jag gör. Så först och främst är det mitt eget hjärta och mitt eget liv som förändras i bön. Ibland tänker vi ju att sakerna och situationerna förändras. Och visst är det ju en sanning i det också. För det finns ju saker och ting som inte vi kanske kan påverka så där med våra liv. Men när vi ber så är Gud där och gör under. Men främst skulle jag vilja påstå ändå så är det vi själva som förändras. Och sen kallar Gud oss att gå ut och förändra den här världen, om man vill säga så. Det är viktigt att komma ihåg. Vi får större kärlek till Gud. Vi får större kärlek till våra medmänniskor. När vi lever i bönen. Större kärlek. Det finns en berättelse jag läste för ganska länge sedan. I en bok skriven av en författare som heter John Ortberg. Och den handlar om ett livräddningssällskap. Jag vet inte om ni har hört eller läst det själva. Men det tog till mig väldigt mycket. Det är ju en sann berättelse. Och det här livräddningssällskapet heter Humana Sällskapet. Och jag tar med den här berättelsen just på det, när det gäller fokus. Hur lätt det är att tappa fokus och att man kommer vid sidan av vad Gud vill med mitt och ditt liv. Och bönen är någonting som hjälper oss att hålla rätt fokus. Att vara uthålliga och fortsätta mot målet och utföra den uppgift Herren har kallat oss till. Men det här sällskapet kallades Humana Sällskapet. Eller kallas, för det finns fortfarande enligt författaren. Humana Sällskapet. Och det finns också ett museum och som är tillägnad den här föreningen då. Och föreningen bildades för flera hundra år sedan. Och det finns någonstans på amerikanska östkusten. Jag vet inte exakt var, men i alla fall på östkusten. Och den bildades på den tiden när det ju fortfarande kan vara farligt naturligtvis med sjöresor. Men på den tiden, det var några hundra år sedan, då var det ännu mycket farligare att vistas ute på havet. Och det var många människor som förolyckades och båtar som krossades mot klipporna. Och det var människor som kände att vi vill göra en insats. Vi vill rädda människors liv. Så då bildar man det här Humana Sällskapet. Och det handlade då om livräddning. Och man tog stora risker. Man gjorde det inte för pengar och inte för att få erkännande av andra, utan därför att man värdesatte människoliv så högt. Och så antog man ett valspråk också. Ett väldigt starkt valspråk. Det skulle kunna passa in även i vårt sammanhang i församlingen. Du måste gå ut, men det är inte säkert du kommer tillbaka. Jag tänker på missionärer till exempel här. Du måste gå ut, men inte säkert du kommer tillbaka. Det var valspråket som Humana Sällskapet hade. Och trots det här tydliga allvaret så var det många som tog värvning. Och många var beredda att offra sina liv. Till och med för människor de aldrig hade träffat. För det var ju väldigt många okända människor som färdades på vattnen. Tiderna förändrades. Och så småningom började kustbevakningen ta över de här uppgifterna. De här räddningsuppgifterna. Och till en början arbetade man parallellt, den här ideella organisationen och kustbevakningen. Men så småningom så kan man säga att man börjar mer och mer resonera så här i den här frivilliga organisationen. Att yrkesfolket är bättre utbildade för att rädda liv och jobba med sjöräddning. Och så får de också betalt, de får lön för det de gör. Så de frivilliga krafterna, de upphörde så småningom. Det var successivt och det tog väldigt lång tid naturligtvis. De upphörde med sina räddningsaktioner. Men de kunde inte förmå att upplösa föreningen. Sällskapet finns fortfarande kvar, skriver författaren, och träffas då och då för att äta tillsammans. De trivs så bra ihop, så de förmår inte att upplösa gruppen eller sällskapet. Men så avslutar författaren, det här är liksom en väldigt stark mening tycker jag. Och det tycker jag känner att jag och jag tror församlingen, kristenheten kan ta till sig och tänka till. Hur är det med mig, hur är det med oss? Den här gruppen, skriver han, de träffas, de trivs, men de är inte i livräddningsbranschen längre. Det är en utmaning. Är jag i livräddningsbranschen? Är du i livräddningsbranschen? Är vi som församling i livräddningsbranschen? Vad har vi för valspråk, för motto, för vision med det vi gör? Du måste gå ut, men det är inte säkert du kommer tillbaka. Bönen hjälper oss att hålla fokus. Att inte gå in på sidospår och inte förlora vår hängivenhet. Bönen hjälper oss att korrigera oss och förstå vår kallelse och vårt uppdrag. Att vara med i livräddningsbranschen. Det är väldigt viktigt. Bönen bevarar oss i Kristus. Bönen är ett skydd för våra hjärtan och tankar och bevarar oss mot frestelser och tvivel. Sånt möter vi också, det vet vi. Det är mycket som kommer och påverkar oss och försöker splittra oss och så vidare. Men bönen bevarar oss, bevarar våra tankar, som jag sa nyss också, det här med fokus, men också mitt hjärta i Kristus. Och det kommer tvivel, känslorna går upp och ner, det vet vi alla. Men bönen hjälper oss igenom tvivlen också att övervinna tvivlen. Det står om frimodig och påträngande bön. Och jag vill läsa från Lukas 11 kapitlet. Det står det så här. Från 9:e versen och framåt. Därför säger jag er. Be så ska ni få. Sök så ska ni finna. Bulta så skall dörren öppnas. Ty den som ber han får och den som söker han finner. Och för den som bultar skall dörren öppnas. Finns det någon far bland er som ger sin son en orm när han ber om en fisk? Eller ger honom en skorpion när han ber om ett ägg? Om nu redan ni som är onda förstår att ge era barn goda gåvor. Skall då inte fadern i himlen ge helig ande åt dem som ber honom? Det står om ivrig och desperat bön. Frimodig bön. Påträngande bön. Läser man bara någon mening innan vi började läsa där i 9:e versen så står det just om att vara påträngande. Jesus lyfter fram det här att be men inte ge sig. Liksom bulta på dörren men inte ge upp. Knacka. Ge inte upp. Dörren kommer att öppnas om du inte ger upp. Det är egentligen budskapet här. Att inte släppa Gud. Gud gläder sig när vi är påträngande och inte försynta. Ibland är vi väldigt försiktiga och försynta sådär. Vi människor. Och inför Gud kan det också vara så just när vi ber. Men att vi ska vara påträngande. Att vi ska inte ge oss. Jag tänker på profeterna i Gamla testamentet. De fick reda på vad Gud ville. De fick höra och se Guds vilja med Israels folk. Men de nöjde sig inte med det. De visste att så här kommer Gud att göra. Han kommer att döma sitt folk. Men de gick in i en bönekamp. Och det var inte så här att ske din vilja Gud. Utan förändrad var det din vilja Gud. Vi ger oss inte. Du måste ändra din vilja. Och så kämpar man i bön. Och så ändrar Gud sig. Det står ju faktiskt så flera gånger att Gud ändrade sig. Det är också intressant. Naturligtvis finns det tillfällen då Gud inte ändrar sig. Då hjälper det inte hur mycket vi ber för han har allt i sin hand. Han är allsmäktig och suverän. Det är naturligtvis en dimension man måste ha med. Men många gånger så vill Gud att vi ska be att han ska ändra sin vilja. Att vi ska kämpa i bön. Och då ger han med sig. Jag tycker det är helt, helt fantastiskt att Gud vill se det hos sitt folk. Jag tänker med Jakob i Gamla testamentet. Jakobs kamp i Jabboks vad när han brottas med Gud. Det står de i första Moseboken. Och så, det är en lång historia men det är många bitar där. Det är en hel predikan bara det. Men det står där att han håller fast vid Gud eller ängeln här som representerar Gud. Och så säger han så här att jag släpper det inte med mindre än att du välsignar mig. Och det är liksom det här gået som jag önskar ha i mitt liv. Att jag släpper inte det Gud med mindre än att du välsignar mig. Jag ger mig inte. Corrie ten Boom, det är en nyutkommen bok faktiskt om hennes liv, vittnesbörd. Hon satt i fängelse eller koncentrationsläger under andra världskriget. Jag skrev en liten kort om henne i Mötesnytt här på baksidan. Just om hennes böneliv. Och det är Broder Andrew som var med och grundade Open Doors som skriver om Corrie ten Boom. Båda var ju holländare. Och de kände varann. Och han berättar om Corrie ten Boom, hur hon bad mycket. Hon var ju kristen Och hamnade i koncentrationsläger då för att hon gömde judar som var förföljda under nazisttiden. Och han sa att man förändrades när man var med Corrie ten Boom. När man bad med henne så blev man annorlunda. Och hon kunde fungera som advokat också, sa han, för hon hela tiden påminde Gud om saker som han hade lovat i sitt ord. Och hon bad alltid så om utifrån Guds löften. Det som finns i Guds ord. Det finns ju sånt man kan be om kanske som inte står som Guds löften. Och då kanske inte man kan be på det sättet. Men det som är löften, de kan man be om att ska bli uppfyllda. Och när hon bad, skriver broder Andrew här då. Då tog hon fram Bibeln och så letade hon upp bibelordet och så var det ett löfte från Gud. Och så bad hon så här att Gud, här säger du så här. Du har lovat detta och nu ska du infria det, sa hon när hon bad. Och så gick hon på hela tiden då. Och när bönesvaret sen kom, eller vid ett senare tillfälle kanske när man tackade Gud, då utbrister hon alltid så här: jag visste det Gud, jag visste att du skulle svara på bön. Jag visste att du är trofast. Det var hennes liksom barnsliga tillit, lit till Gud. Men samtidigt det här påträngande, att hon gavs inte med mindre än att Gud svarade på bön. Och det gjorde sånt intryck på människor som var runt omkring henne. Och det kan vara ett exempel för oss. När vi ber så lyfts bekymren av oss, talar Bibeln om. Jesus säger att vi inte ska bekymra oss. Och vi får frid i hjärtat. Han vill ge oss frid. Och det finns väl knappast något större än att känna att bekymmer lyfts av en. Och att man får frid i sitt hjärta. Tänk vad väl signat och stort. Och jag tror att de flesta människor i vår värld skulle säga det. Att det är nog det bästa jag kan få uppleva i mitt liv. Vi ska alltid be, säger faktiskt Bibeln. Men samtidigt talar den också om att prioritera tid. Vi kan be överallt och när som helst. Det är ju fantastiskt. För vi lever i en relation med Gud och vi har den heliga ande inom oss. Så vi kan alltid be. Vi kan be hemma, vi kan be när vi är ute och går. Vi kan be när vi kör bil, helst titta. Vi kan be var som helst var vi är. På arbetet, på jobbet kan vi be. Och det är fantastiskt att det är så. Men Bibeln talar också om att prioritera tid, att avskilja tid. Jesus drog sig undan i avskildhet och bad, i ensamhet, till berget ute i öknen. Han var ensam med Gud, även om han hade väldigt mycket att göra, så prioriterade han tid med Fadern. Och jag tror också vi behöver göra det, prioritera mera tid med Gud. Be enskilt är viktigt. Men också be tillsammans. Vilken kraft det är när man får träffas och samlas och be ihop. Kanske med en person, med några personer, med många människor. Här i församlingen, i hemmet, var som helst. Att man får be tillsammans och lyfta fram bönämnen och sånt man vill tacka Gud med tillsammans. Tänk vad viktigt det är också. Det är en stor välsignelse. Sen talar Bibeln också om behovet av den helige andes hjälp. Vi vet inte riktigt hur vi ska be eller vad vi ska be om. Och det viktiga är ju inte att vi ska slippa svårigheter eller problem. Utan det viktiga är att människor ska få lära känna Jesus. Det är ju Guds vilja. Och det är också Guds vilja med vårt böneliv. Och den helige ande leder våra böner i den riktningen. För andra människor, att andra människor ska få lära känna Jesus. Tänk vad underbart att vi får ha den heliga ande. Vi får ha hjälparen till vårt förfogande. Det är ju helt fantastiskt. Och bönesvaret kan se ut på olika sätt. Ofta blir det ja. Det kan bli ett omedelbart ja. Men det kan också bli ett senare ja. Och då kan vi tala om att Gud säger vänta. Och det är också ett slags bönesvar kan man säga. Och det är kanske det svåraste det där. När Gud är tyst eller på något vis inte bekräftar riktigt det här jag ber om. Att han har hört mina böner. Man är lite osäker så där. Det finns mycket man skulle kunna säga om det. Och många gånger får man frid över någonting fast man inte har sett det uppfyllt. Och då kan man vila i det och så kan man gå vidare och be för andra saker. För man kan känna i sitt hjärta att Gud har hört min bön. Han kommer att svara på det, men jag får vänta på bönesvaret. Men många gånger handlar det också om det här vi var inne på innan, att vara påträngande och kämpa. Och det är dag efter dag så får man be för samma sak. Sen kan det också bli nej. För Gud vet ju vad som är bäst för oss. Många gånger kan det bli nej också. För Gud vet vad jag behöver. Sen är det en kamp också det här med bön. Vi växer genom vårt beroende av Gud. Men räkna med en fientlig aktivitet. Räkna med det. Till exempel att du upplever väldigt mycket trötthet när du ber. Det kan bli splittrade tankar. Tvivel kommer väldigt starkt när man ber många gånger. Inte alltid, men många gånger kan det vara så. Motgångar. Känslorna går upp och ner. Men inte ge oss, utan fortsätta trots de här motgångarna. För fienden vet att det är fara och färde när vi ber. Vi får inte glömma det. Sen finns också fastan, och det skulle finnas mycket att säga om det är ett vapen att ta till som finns i Bibeln också. Och som jag vet att flera av er har erfarenhet av. Men välsignelserna genom bönen är värt allt. Det gör att all den här kampen och all den här striden, det är värt det. För välsignelserna är så mycket större. Välsignelserna är så fantastiska att leva i en bönerelation med Gud. Vi kämpar med Gud och för människors bästa. Tänk vad fantastiskt. Att vi kämpar med Gud. Vi kämpar inte mot Gud, utan vi kämpar med Gud. Och för människors bästa när vi går in i bön. Till sist, bara något tips. Att jag vet att många av er är vana att be. Men är man inte van att be så mycket, så kan man ändå börja i det lilla. Jag tänker att vi är inför ett nytt år nu. Att börja i det lilla. Att ta en liten stund varje dag. Att dra sig undan, kanske bara några minuter. Ta en stund och be. Att prioritera bönen. Att disciplinera sig. Kanske låter tråkigt det ordet disciplinera sig. Men jag tror vi måste göra det för att det ska bli någonting utav det. Men man behöver inte ta sig vatten över huvudet på en gång. Men bara ta en liten stund varje dag i bön. Och försöka lyssna in vad Gud vill säga. Ha med din bibel. Läs ett litet bibelstycke ur bibeln. Och öppna ditt hjärta och låt Gud tala till dig. Låt Gud tala till dina tankar och till ditt innersta. Och så får du också utgjuta ditt hjärta inför honom naturligtvis. Skriv ner bönämnen. Skriv också ner tacksägelseämnen när Gud svarar på bön. Det hjälper väldigt mycket att ha bönämnena nerskrivna. Då kan du göra som Corrie ten Boom där, att påminna Gud om det här har du lovat, det här har du sagt. Jag vet att du ska svara på bön. Jag tror det är viktigt. Så jag hoppas att det här året som ligger framför dig ska få bli ett bönens år. Både för församlingen naturligtvis, också i ditt eget liv. Att du ska komma närmare Gud. Ett steg närmare Herren. Måste börja någonstans. Det första steget kan vara svårt ibland, men jag tror det är viktigt. Och sen fortsätta, så växer vi, så utvecklas vi. Och så växer vi också i våran Guds relation. Vi ber tillsammans. Tack Jesus för den här stunden. Tack för den här förmiddagen. Tack att du välsignar oss var och en, Herre. Och tack att vi får be till dig, Herre. Alltid, jämt, överallt, Herre. Tack att du alltid är nära. Du är inte bara på en viss plats eller vid ett visst tillfälle, utan du finns alltid nära oss, Herre. Tack att du bor i våra hjärtan, Herre. Vi tackar dig för det, Gud. Tack att du vill leda oss med din heliga ande, Herre. Vi prisar dig för det, Jesus. Tack att du vill hjälpa oss också att prioritera tid. Att söka dig, Herre. Vi ber om det, Gud. Hjälp oss, Herre, att kunna avsätta tid, Herre. Du ser att det är så mycket som pockar på vårt intresse. Och det är mycket stress och det är mycket runt omkring oss, Herre. Men hjälp oss att prioritera rätt, Herre. Vi ber om det, Gud. Tack att du vill korrigera våran kurs, Herre, så vi är på rätt väg. Så vi är med i livräddningsbranschen, Herre. Vi ber om det, Gud. Herre, hjälp oss att inte bara vara en grupp som trivs tillsammans, Herre. Utan att du ger oss en nöd i våra hjärtan, Herre. Att det får brinna en eld i våra hjärtan. Att människor ska få lära känna dig, Jesus. Både här i Lugnås också på andra platser, Herre. Långt utöver vår värld, Herre. Vi ber dig om det, Gud. Åh, Herre, tack att du har kallat oss till ett uppdrag, Herre. Du har kallat oss att rädda liv, Herre. Vi tackar dig för det, Jesus. Tack att du välsignar oss var och en. Och tack att du inspirerar oss, Herre. Tack att du fyller oss med glädje, Herre. Tack att du vill välsigna oss var och en, Herre. Vi tackar dig för det, Jesus. Tack att du möter oss den här stunden. I Jesu namn. Amen. Amen.